är så roligt att vara här. Tack för att jag får komma hit. Och det är så härligt att se er. Både nya och kända ansikten. Det är så gott. Ska vi be? Herre, jag tackar dig för att vi är här för den här världens skull. Tack Herre för din underbara närvaro här just nu. Kom helige Ande och led oss var och en in i det som du har tänkt. Tack Herre att du kan rensa bort sånt som ligger i vägen. Sår och motgångar, besvikelser, allt som det kan vara, skölja bort. Tack att du ger oss ett öppet hjärta när vi läser ditt ord här idag. Som alltid här. Wow, jag fylls alltid av som tacksamhet när jag kommer hit till den här kyrkan, till den här församlingen. Och som du sa här Kjell, så hade inte jag heller haft en tanke på att jag skulle bli pastor egentligen. Och idag så ska jag predika om det som lite grann om Johannes. Temat blir att det finns i Guds kraft en förvandling. Och den helige ande, han kan förvandla oss. Och Johannes, döparen, han talade om att omvänd er, bekänn era synder. Och han talade om omvändelsedopet. Han skulle döpa i vatten medan det kom en som var mycket, mycket större. Skulle döpa i ande och eld. Precis som vi har sjungit om här. Så låt den elden få liksom stärka oss här idag. Det är lite grann det jag ska prata om. Och jag ska också visa på slutet några bilder från Kronokyrkan. Så, det är bra att rulla upp bilderna där, ja. Guds kraft förvandlas och Johannes döparen, han var den som följde sin kallelse. Han var en profetröst. Han var ute i öknen och så banade han väg för att Herren skulle komma. Och man kan säga att han är ju den sista profeten från Gamla testamentet. Fast han levde precis med Jesus. Och han, jag blir så fascinerad av. Han har en kallelse att gå ut i öknen. Och tänk er själva, gå ut i öknen. Vi kanske kan tänka oss att vi skulle gå upp till Halleberg. I någon snårskog där som ingen vill gå till. Och så skulle vi börja prata om omvändelse. Vi känner att synder och allt det där. Då skulle vi ha tänkt att det kanske är lite svårt. Eller? Hur ska vi locka upp folk dit upp? Men, ja, medan vi tittar på älgar då. Men, när Guds kraft kommer och när Guds kallelse kommer som till Johannes döparen, så står det att alla Israel de kom dit och hörde honom. Och samma är det med dig. När du är i det som Gud har tänkt, så kommer Gud och bekräftar det. Ska vi ta nästa bild? Oj, det blir något konstigt här. Det är en dubbelbild. Jag kan stänga ner det och så läser jag istället. Det är Lukas 3:2. Ska jag läsa. Då kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Och han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. Och i Jesaja hade man talat om detta. Att få se någon som kommer i öknen och gör det här. Vad bra att öppna här, det är varmt här idag. Vi ska inte klaga, vi har bett om att elden ska komma. Det står skrivet i boken. Med profeten Jesajas ord, en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, händer, stigarna raka för honom. Och varje dal ska fyllas och alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Alla människor ska se Guds frälsning. Wow. På bönen här innan gudstjänsten så lästes ett bibelord, en psalm, psalm 12. Där det är en klagan om världens ondska som ökar. Och det skrevs ju för flera tusen år sedan. Och som det sades också, hur aktuellt är inte detta idag? Det är så mycket som händer så vi kan tappa fokus ibland och tänka på hemskt. Och det är hemskt. Men vi har en Gud som kan förvandla. Och en Gud som är med i detta. Och som vi kan be till. Är ni med på det? Ja. Så. Jag tycker det är så lite roligt om. Bara titta som Johannes. Allting som vi tänker som ska ske. Det kan vi tänka att det ska väl vara synligt eller det ska man förstå att det kan hända. Så är det i alla fall. Om det är någonting som är väldigt stort som ska hända så vill jag se liksom antydningar att det kommer att ske. Men det är inte alltid det så, eller hur? Till exempel Johannes döparen. Hans mamma och pappa, de hade inga barn. De började komma till åren. Och en gång i livet kan, som Zacharias han var präst, en gång i livet kunde man få den ynnesten och den nåden att få in och tända offer för Gud. Det här är det gamla testamentet. Och då kommer en ängel till Zacharias och säger att han skulle få en son. Och då säger han, hur ska det kunna ske? Jag är ju gammal och min fru också. Du ska bli stum och inte kunna tala förrän du visar att det här barnet ska heta Johannes. Och sen blev det ju så. Och mamma där till Johannes fick alltså ett barn. Och när det här barnet föds tittar alla på vad ska barnet heta och titta på pappan. Och då kan fortfarande pappan ingenting säga. Han är stum. Ni känner den här berättelsen. Men då får han på något sätt visa då att det här var som heter Johannes. Då öppnar sig munnen. Jag kan känna igen mig i den här pappan. I att det är fantastiska, hur ska det kunna ske? Är det så i ditt liv att det finns saker du har fått löfte om utav Gud? Som du tänker, hur ska det ske? Så finns det ju massor av berättelser i Bibeln om att det omöjliga skedde. I andra Mosebok 15, vi kan ta bild 4 där, om den funkar, gjorde den. Där har vi också en text, det här är en lovprisning från folket. Och tänk er in i den situationen. Man har varit slavar i flera generationer. Och nästan tappar hoppet om att bli fri. Och så kommer då Mose genom Guds kraft och rädda människorna ut ur fångenskapen. Och jag tänker att du och jag är som både Mose och Johannes. Förbereder väg, tar ut folk från fångenskap. Jag älskar att se när människor blir fria från fångenskap i sig. Då säger jag, det är så härligt, jag har själv blivit det. Att få se hur människor blir fria, eller fria och friska och komma ut i det som Gud tänkt, det är det mest, det lever jag för. Alla de här människorna skulle bli räddade. Och häromdagen så läste Johan, min man, han är så rolig, min man. Några skrattar som känner honom. Han satt och läste Bibeln här i veckan. Och jag var inne i det här med det som hände i öknen och i, med hur de blev befriade, ni vet allt det här. Och så säger Johan så här, du, det står fnysning här. Jag har aldrig tänkt på att det står fnysning. Men det är ju en fantastisk bild på hur stor Gud är. Nu menar jag så här. Om vi tittar här på texten på väggen här. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Han är min Gud. Jag vill prisa honom. Det här sjunger de när de har blivit befriade. Och sen står det lite längre ner i vers 8. För en fnysning från din näsa så dämdes vatten bort. Böljorna reste sig som en mur. Och vattenmassorna stelnade i havet. Ni kan tänka att Gud är stor. Han kan bara göra liksom så här. Så delar sig till ett hav. Inte det? Då får man rätt proportion hur stor Gud är. Vi kan ta nästa bild. Här ser vi en sån här väldigt traditionell bild om hur Moses står där och han liksom ser hur folket går ut i havet där. Alltså en fnysning från Guds näsa så dämdes vattnet upp. Böljorna reste sig som en mur och vattenmassorna stelnade i havet. Det är den guden som vi tillber här och alla kyrkor över hela världen som tror på Jesus Kristus. Och då vet vi också att det här som händer i öknen. Vi började med Johannes. Han gick ut i öknen och talade om omvändelse. De här människorna, de blev befriade, fick gå igenom öknen. Och det sägs att det är väldigt kort. Alltså jag har varit i närheten där, jag har aldrig varit i den där öknen. Man kan gå väldigt snabbt igenom öknen. Men de människorna, de knorrade efter ett tag. Tråkig mat. Och det ena och det andra. Så det tog 40 år för dem att gå igenom öknen. Men det hände något med dem där. Det var en ökenvandring. Hur gör du och jag när vi är i öknen? När det blir jobbigt? Knorrar vi? Eller vi säger vilken stor Gud vi har. Tack att du har en väg för mig genom det här. Och vi kan titta på Jesus som han gjorde. Han kom ju till Johannes döparen. Och Johannes döparen fick den stora äran att döpa Jesus. Även om han försökte säga att det var inte jag som ska göra det. Så gick Jesus ner i vattnet för att visa oss dopets väg. Att följa Jesus. Att följa honom. Vi begraver våra synder ner i dopets vatten. Och sen komma upp i det som händer sen. Vad hände med Jesus efter dopet? Det vet ni kanske. Men har ni tänkt på att när vi tycker att yes, nu är det färdigt, nu är det grönt, nu är det bara halleluja. Då leds han ut i öknen. Han blir frestad. Du och jag blir frestade också. Vad gjorde Jesus när han var i öknen, när han blev frestad i öknen? Han svarade djävulen med: det är Guds ord, ja. Han svarade med Guds ord. Och här är ett stort sammanhang, det är Jesus själv. Men du och jag behöver också svara. När djävulen kommer att attackera. På olika sätt attackerar han oss. Tyvärr är det så. Guds ord är fantastiskt. Det är sanningen som kan hålla dig uppe. Och jag ska säga nu att jag ska ta lite. Vi ska inte ta nästa bild än. Jag ska ta och berätta lite grann mer om vad som hände med mig. Då kom jag hit på 90-talet efter att jag hade blivit frälst hemma ensam i köket. Och det var egentligen så här, Gud hade kallat mig när jag var 14 år. Då kom Gud jättestarkt på konfirmationen och så frågade mig, Marianne, vill du följa mig resten av ditt liv? Jag har ingen kristen familj och jag har aldrig hört talas om att Gud kunde tala till människor nu. Men jag förstod att det var Gud. Jag började gråta, jag började darra och jag gick fram i procession som konfirmanderna gjorde, gick fram så här och satte sig på den sidan i kyrkan. Jag svarade jättesnabbt när jag fick frågan, vill du följa med resten av ditt liv? Och jag säger, ja! Och så när precis innan jag ens hade sagt färdigt så blev det, men hur? Och den frågan jobbar jag med fortfarande. Hur? Och då sa Gud det. Jag vill att du berättar för människorna hur mycket jag älskar dem. Hur mycket jag kan hjälpa dem. Hur mycket jag kan leda dem. Och befria dem och allt det där går. Och jag var. Kanske är det det som är lite det att du som du tänkte. Ingen som skulle tro att jag skulle bli pastor. Jag var. Lillskrutten. Jag var inte lillskrutten, jag var 14 år. Jag var 14 år. Jätteblyg. Fruktansvärt blyg. Väldigt sådär. Skulle aldrig våga stå så här. Och så var det faktiskt när jag var i 30-årsåldern. När jag kom hit. Jag hade, trots att jag fick det starka mötet när jag var 14 år, inte klarat av att följa Jesus helt ut. Jag hade inte haft någon som undervisade mig. Och jag hade valt saker. Jag valde att gifta mig. Kanske med fel man, jag vet inte. Men det blev väldigt krångligt och väldigt jobbigt. Och när jag kom hit, då var jag en väldigt trasig människa. Jag hade precis krockat. Hade fått en nackskada. Höll på med studier. Var det i tisdag, hade fortsatt att läsa, skulle, hade jag tänkt doktorera klinisk näringslära när trafikolyckan skedde. Min bror fick cancer och det var skilsmässa, ja ni hör. Det var ingen rolig period i ens liv alltså. Det var öken. Där kommer Gud. Och där var jag så desperat så jag hade inget val egentligen. Så jag bara ropade efter Gud. Gud, det måste vara något mer än det jag gör. Och jag bara längtar så, alltså jag var fruktansvärt efter Gud. Alltså finns inte du så är du ute med allt, det finns ingen mening med någonting. Och så här började liksom, jag bara läsa Bibeln. Bad en kompis, Kristina, som några av er kände här. Hon och jag, vi kom hit senare idag. Jag frågade henne, kan du be för min bror? Han blev helad från cancer som inte skulle kunna blivit helad. Han lever idag. Och jag upplevde en befrielse i min nackskada och fick höra Guds röst igen. Och så hör jag när jag sitter vid gillestugan, jag fick inte be hemma och det var jättejobb. När i gillestugan sitter vi, Kristina ber för mig. Och jag bara känna, jag bara rör axlarna så här. Inte av mig själv. Och så kände jag hur det var en fullständig befrielse från smärta. Jag hade så ont så att jag kräktes. Alltså det går inte att beskriva hur ont det var. Och så hör jag rösten igen. Du Marianne, när det är nackskadan behöver du inte oroa dig över. För jag blev väldigt orolig. Jag tänkte, det blir säkert kanske skilsmässa. Hur ska jag försörja mig och mina barn? Sjukskriven helt, jag kan inte ens bära en kasse. Allt var liksom hopplöst. Mitt i det här så får jag bara längta. Jag ska läsa teologi. Jag ska slänga allt det på sophögen som jag hade läst förut. Och det var bara det som gällde. Och så bad jag Gud. Var ska jag få växa? Och så hör jag Salenkyrkan i Vargen. Så då ringer jag. Det var Andrew Thompson som jobbar här. Du, jag vill gärna komma och döpa mig och bli medlem i församlingen. Jaha, du kanske får komma hit och prata först. Och på den vägen blev det. Ska jag berätta lite till kanske? Jag började läsa teologi. Det blev tyvärr skilsmässa efter mycket om och med många turer och så. Men jag fick hjälp här. Jag fick tröst här. Gud hjälpte mig genom er här. Det var så fruktansvärt jobbigt. Men när jag kom hit så kunde jag både skratta och gråta och få för mig varenda gång jag var här. Jag var behovets barn, brukade Roger säga. Och det var jag. Men Gud upprättade mig. Och håller på. För fullt. Nu får jag se att Gud vill uppmuntra och uppbygga alla andra som jag får be. Inte alla kanske, men alltså de som vill bli uppbyggda av Gud hjälper alltid Gud. Så. År 2000 så startade denna församlingen Kronokyrkan, som är en sån här liten dotterförsamling i Trollhättan. Och då var jag med i den gruppen som började där, 20 personer. Och innan dess så hade ju alla här varit i förbön, frågat Gud hur ska vi göra och så. Och jag började där. Och det var samtidigt som jag läste till pastor. Det var fantastiskt. Komma ut i det här området där det är stora behov. Jag hade behov, de hade behov. Det var bara att ropa på Gud. Och jag minns en gång i källan, där stod jag verkligen precis den här versen jag läste här förut. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Han är min Gud. Jag vill prisa honom. Det är ett starkt minne. Kanske jag har sagt här redan, men det är så starkt. Jag var engagerad i Kronokyrkan. Nyskild. Hade egen lägenhet. Det var svårt med pengar och allt och sådär. Och så nere i tvättstugan, då började jag sjunga just den här. Herren är min starkhet. Först var jag som, Herren är min starkhet. Sen slutade med att jag står där i källaren. I tvättstugan och lovprisar och jag bara känner det inifrån. Alltså Guds kraft kan förvandla oss. Det är det jag vill säga. Han kan förvandla dig också. I det som är svårt. Senare så kom ju en person till Kronokyrkan. Som betydde ju ganska mycket för mig. Och det är att Johan stövlade in den Kronokyrkan. Och det gjorde han efter att han hade varit i en hemgrupp. Det var Roger och Maria och några till som var där i den gruppen. Och det var en annan som hade bjudit honom in i den gruppen. Kan du komma till hemgruppen? Och Johan var inte frälst. Och han var, alltså han levde inte heller som frälst kan jag säga. Det här har jag ju inte sett innan för jag mötte inte honom där. Men han kommer in i den här gruppen. De läser Bibeln och de pratar och så hade Roger Grindeland frågat Johan så här. Kan vi be för dig att du blir frälst? Då tänkte Johan, här har varit så artiga och snälla och jag har fått fika och jag kan inte säga nej. Och så ber de där en förvandling med. Plötsligt, utan att Johan ens tänker på det, så reser han upp bägge händerna i luften och så går han, försatt han tror jag, så gick han runt. Och så säger han, jag älskar dig Jesus, jag älskar dig Jesus, jag älskar dig Jesus. Och så frågar han Karin, varför säger jag det? Jag älskar dig Jesus. Han blev frälst, alltså Guds kraft kom och förvandlade honom. Han blev andedöpt direkt. Han gick hem och hällde ut det som han inte ville dricka längre. Ingen sa någonting. Alltså han blev ren. Omvänd er, bekänn era synder. Ibland så sköter den heliga det där att peka på det. Det här är inte bra för dig. Och vi kan be, jag tänker att vi ska be det. För människor i vår. vår omgivning som vi kanske ser att den här personen lever inte på ett sätt som är bra. Be att heligande kommer att överbevisa. Bjud in till hemgrupp, vad som helst. Gud gör på olika sätt. Vi kan ta nästa bild. Ja, det här är ju ett jätte, alltså missionsbefallningen. Det är det som vi tänker när vi går ut och jobbar i kronkyrkan. Så Jesus han har sagt, då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har gett all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt jag befall. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Är inte det fantastiskt? Han är med oss alla dagar. Vi kan ta nästa bild nu. Det här är den nya lokalen vi har i Kronokyrkan. Kronokyrkan har verkligen gjort olika saker genom åren. Det var fantastiskt arbete hela tiden. Men för några år sedan så sa vi bara att nej, vi får lägga ner Kronokyrkan. Och Robert Barrington som jobbat där och som pastor i, jag tror det var 10 år, väl 10. Han lämnade församlingen, eller tjänsten i församlingen. Och så sa vi det att det var bara några stycken. Och då hade jag jobbat som pastor i Missionskyrkan i Lindveden under många år. Så jag var där i 8 år. Och så då kände jag att nej, vi måste be, det kanske är. Och min man, han hade blivit anställd. Vi kan tänka att han blev anställd och har jobbat där i flera år. Och han jobbar också i NP-verksamheten i Pingst. Och jag jobbar också deltid som pastor i Pingstkyrkan. Så det är också helt, alltså Gud är väldigt god. Men nu har vi fått äntligen efter många år, där vi gjorde en nystart, vi frågade Gud, är det något du kan tänka dig som inte är färdigt här med Kronokyrkan, så är vi med. Hjälp oss och led oss. Och vi har ju inte haft någon egen lokal mer än vi hade Blå huset, som vi hade ett litet jättekallt hus med, ja, men det var bra att ha ett eget hus. Men nu har vi fått en egen lokal mitt på Kronogårdstorg, 100 kvadratmeter, som Gud bara gett oss. Dagen efter vi fick den, och det här var i februari nu, så det är ganska nytt, så blev en frälst. Så vi bara kände, åh, det är kvitto på, Gud är med oss. Sen, vi kan ta nästa bild. Här är den lilla gruppen, vi är inte många. Vi är väldigt välkomna med händer och fötter och bönor och allt. Här är den lilla gruppen. Här precis innan här har vi nu placerat, det här är när vi fick nycklarna första gången vi går in i lokalen. Här står nu en sån här hatthylla som Lasse har byggt till oss som vi hade i huset. Med galgar, med bibelord på. Det är ni. Det är bra. Vi kan ta nästa bild. Så ser lokalen ut, man går innanför dörren och ni är jättevälkomna. Och så vi kan ta nästa bild. Nu har vi en egen lokal och detta kors, det har vi burit runt sedan år 2000. Och Börje, du känner igen det. Han gjorde det för år 2000. Och sen har vi de tunga stenarna, ja. De fick också från Kronokyrkan, eller från salen till Kronokyrkan. När det var långt att bära så var de väldigt tunga. De ser ovanligt korta ut i den här vinkeln. Men de kan vi ha på plats nu. Så det är så mycket tacksägare. Vi kan ta nästa bild. Här har vi Kronokyrkan Gungar här nu alldeles i maj. Då var vi mitt i smeten. Kronogården Gungar, det är ett stort jippo kan man säga. Som vi startade egentligen från Kronokyrkan med på nationaldagen dela ut svenska flaggor till alla på området. Och här är ju nästan 98% som har födda eller har föräldrar som är födda i ett annat land och så. Och här är vår egen kör, kören Sion. Och de sjöng där mitt på Kronogården gungar, eller Kronan gungar, så var det. Nu ser ni inte mycket folk, men det var ju massor med folk där, ett stort hav med människor. Och de sjöng lovsånger på Romani. Rätt ut, så här. Så det är härligt. Nästa bild. Här hade vi i fritidsgården, ni ser där sjunger vi också, korset är med. Vart med hela tiden. Det finns en kraft som hållit oss uppe med den här med kronokyrkan. Men vi har behov av mera förbönder. Men vi får se, alltså de här som står här i ett underbart gäng, mannen som står precis vid korset, det är en pastor i Göteborg som talar romani. Eller om det bara är serbiska, men det förstår allihopa där i alla fall. Så allt vi gör måste vi översätta till serbiska eller romani. Och sen så är det en grupp här då som är antingen nyfrälsta eller har varit frälsta några år. Och vi har fått se massor. Det finns en, alltså, den här gruppen människor som kommer nu, romerna, är så hjärtat. Alltså det är så underbart. De längtar efter Gud och de frågar och frågar och frågar och vill att man kommer hem och ber för dem och med dem och undervisar om Bibeln. Och vi känner bara, och samtidigt känner vi, men oj, hur ska vi hinna med? Men det är fantastiskt. Det är väldigt många som blir frälsta. Ska vi be? Att vi ber både här och Kronokyrkan. Och nu öser det ner här, det är precis som Guds välsignelse över oss här. Vi, för den här världens skull, vill Gud förvandla oss så vi kan vara med. Det var ett härligt vittnesbörd jag fick höra här alldeles innan jag började. En man som vi fick be till frälsning för flera år sedan, som vi tappade när han flyttade, fick jag precis höra. Han är fortfarande kvar i Jesus. Det är som det här vi vill, att människor ska få upptäcka vem Gud är. Ska vi be? Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig, Herre, för att inget är omöjligt för dig. Jag tackar dig, Herre, för att du kan bara ösa över oss med dina välsignelser. Tack för din helige Ande som bara vattnar oss. Du vill vattna öknen. Så att vi vet att vi kan bli styrkta, precis som Jesus när han kom ut ur öknen, då började han sin tjänst i full kraft. Jag tackar dig, Herre, för att motgångar ska göra oss starka. Jag ber i Jesu namn om detta. Amen. Jag tänker lovsång, eller du som är mötesledare. Jag tänker förbön sen också, men du kan se.
Tack Marianne, detta vittnesbörd. Det berör väldigt när människor berättar om sitt liv.